Hej och hallå och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Total Liverpools podd där jag, Andreas Hjärpe, pratar med Thomas Nygren och Bergqvist från hemsidan Total Liverpool. Och vi ska sammanfatta läget. Det har ju gått, kan man väl säga, ganska tungt för Liverpool under de senaste månaderna. Vi trodde vi hade började se lite ljusning förra månaden. Det börjar på bli en del vinster och poäng. Men sen dess så har det gått motigt. En del rekord har satts, inte smickrande sådana. Men innan vi börjar prata om de dåligheterna så ska jag säga hej och hallå till Bergqvist och Thomas Nygren. Hur är läget?
Jo, det är väl, bortsett från det som vi ska prata om idag, så har jag inte mycket att klaga på.
Jo, jag tänkte väl samma sak när du ställde frågan, att det är ju bra med mig, men det är ju klart att Liverpool har ju haft en otroligt jobbig tid sedan vi spelade in senast.
Ja, det har man haft, och vi kommer naturligtvis att gå in ganska mycket på vad det är som har gått fel. Vi ska även kika till hur man har skött sig i transferfönstret som har stängt sen vi hördes vid. Och sen så har vi en ny profil. Var är han nu? En gammal anfallare eller yttermittfältare? Ja, det får vi se. Stor var han i alla fall, och dyr var han när han kom från Leicester, tror jag var. Och vem det är, då får du veta lite senare. Vi ska även blicka tillbaka på en säsong. Vi är framme vid Premier League-säsongen 2002-2003. Och sen kommer vi att blicka framåt, och så har vi en topplista som blickar framåt. Det är vad vi har sett fram emot i det här avsnittet. Och jag tänker att vi redan nu då börjar blicka tillbaka. Sen vi pratades vid sist så har det ju spelats en del matcher, såklart. Sist vi pratades vid så skulle Liverpool möta Tottenham, och det gick ju bra. 3-1 blev det. Sen samma siffror mot ett annat Londonlag, West Ham, 3-1. Sen har det blivit lite motigare. 0-1 mot Brighton, 4-1 mot Manchester City, förlust mot Leicester, 3-1. Och sen då en derbyförlust mot Everton. Och sen så har man vunnit Champions League-matchen mot Leipzig, men det känns som en parentes i sammanhanget. Och ja, flera raka förluster, bland annat sätta ett rekord. Man förlorade ett derby hemma mot Everton första gången sen, kan det vara 1999? Hur skulle ni vilja sammanfatta den här senaste perioden?
Ja, jag vet inte vilken ände man ska börja. Det har ju varit en fruktansvärt tråkig period att vara Liverpool-supporter, såklart. Det spelet på planen har ju inte alls sett bra ut. Skadorna har fortsatt att dugga tätt. När en spelare kommer tillbaka så försvinner det någon. Fortsatt publiktomma läktare. Man får verkligen kämpa för att få upp någon slags entusiasm för matcherna nu, om jag ska vara helt ärlig. Ja, det känns ju som väldigt länge sedan vi hade den här flygande fotbollen inför fullsatta läktare som vi faktiskt, ja, som det var ett år som vi fick uppleva. Nu är det någonting helt annat som man får se när man slår på Liverpool på tvn, och det märks ju att spelarna är inte i fas, varken fysiskt eller psykiskt.
Per, det blev ju ändå två vinster där mot Londonlagen. Tottenham 3-1 och samma mot West Ham 3-1. Sen idel förluster. Vad är det som har hänt egentligen?
Ja, dels har ju motståndarna läst anfallsspelet som Liverpool har på ett ganska för dem fördelaktigt sätt. Det känns ju som att man är väldigt sönderlästa, och som att motståndarna stänger kanterna och centralisera liksom lågt i försvarsspelet, och att man saknar egentligen motvapen till det. Och det är ju dels såklart en kollektiv grej, men det är också i allra högsta grad en individuell grej, att spelare underpresterar på individuell basis. Vi har ju inte haft spelare som har klivit fram och avgjort de här matcherna. Inte för att laget har förtjänat att vinna på något sätt, men det har ju trots allt funnits enstaka målchanser där världsklassspelare normalt sett brukar sätta en del av de lägen i alla fall, men målen har uteblivit. Och bakåt har vi ju sett en kavalkad av individuella misstag. Jag tycker inte att försvarsspelet rent kollektivt har varit så där jättedåligt. Det har ju mer varit att enskilda spelare har gjort grova misstag, som till exempel Alisson mot Manchester City. Han, när han gjorde bort sig totalt några gånger i spelet med fötterna. Och vi har ju även haft andra spelare som har varit sämre. Och det är ju klart att när det kollektiva inte sitter, så är det ju mer, det är ju lättare hänt att göra de här misstagen. Och det är ju också så att de blir ju mer exposed. Alltså det finns ju till exempel när Henderson spelar i backlinjen, så finns han ju inte på mittfältet, och vi har ju inte Fabinho på mittfältet som skyddar backlinjen, så att de har därför ett svårare jobb, så att säga. Så att allting hänger ihop på något vis, men det är ju klart att man är besviken över det här. Och sen Thomas nämnde tomma läktare, och det känns ju, ja, det känns ju som att det blir lite zombiefotboll på något sätt också emellanåt, och det passar ju inte ett lag som Liverpool, som normalt sett lever på energi, men som ser ut att ha stoppat torsk just nu.
Hur oroliga är ni?
Den här säsongen kan det sluta faktiskt precis hur illa som helst. Tänk, med hur illa som helst, då menar jag att det här kan ju bli en mittenplacering. Säkerligen om det fortsätter på det här sättet. För det är en ganska så jämn tabell. Många som plockar poäng. Det är ju inte ett jättelångt glapp neråt. Och nu, det senaste som sades som Hendersons skada, som jag läste och ryktade som att han skulle vara borta 12 veckor. Det är ju i stort sett resten av säsongen, och då står vi utan... Vi står utan Van Dijk, vi står utan Matip, vi står utan Joe Gomez, vi står utan Henderson resten av säsongen. Det är ju ingen gynnsam situation, såklart. För det är mycket som Pelle var inne på också, just den här balansen i laget. Vi kan ju inte ha Fabinho eller Henderson på mittfältet eftersom de i backlinjen är skadade. Nu kan vi inte ha dem... Ja, nu kanske Fabinho tillbaka snart. Men... vi kan ju fortfarande inte ha dem på mittfält, utan då blir det Fabinho i backlinjen med någon helt oprövad. Och sen har vi ett mittfält som saknar den här fysiken som både Fabinho och Henderson bidrar med. Vi tappar alternativ, vi kan inte byta och få samma kvalitet riktigt som tidigare. Nu är ju Jota på väg tillbaka, och det är väl kanske ett ljus i mörkret i alla fall, att vi får in ett vettigt alternativ framåt. För ett problem som har varit i år, det är ju att de här spelarna som är bakom startelvan, de har ju inte uträttat i stort sett någonting. Origi är ju en skugga av sitt forna jag. Jag vet att vi diskuterade det här inför förra säsongen, och Pelle sa att nu bäst vi säljer, men hans värde är som högst. Och jag sa att nej, det här kommer bli bra. Så här med facit i hand så får man väl säga att... klubben skulle ha lyssnat på Pelle istället för mig.
Men Jota är tillbaka, och som du säger, Thomas, att det är en ganska jämn tabell om man då bortser från Manchester City som är 10, som leder Premier League då efter 25 spelade omgångar, 10 poäng för Manchester United. Manchester United har 49 poäng, Liverpool har 40 poäng, så det skiljer 9 poäng mellan Liga 2 och där Liverpool huserar då, som är på plats nummer 6. Ska också sägas det att Everton, som är på plats nummer 7, har en match mindre spelad, har också 40 poäng. Och Liverpool har, blir det, 5 poäng upp till en Champions League-plats. På fjärde plats hittar vi nämligen West Ham då på 45 poäng. Så att även om det har gått tungt och Liverpool har slagit rekord i att raka hemmaförluster och derbyförlust och så vidare, så är en Champions League-plats i alla fall inte helt körd. Vi pratar om många mittbackar har ju varit skadade under den här säsongen. Det är väl allmänt känt. Ändå så tog det till sista dagen innan Liverpool agerade på transfermarknaden, och då värvade in 2 stycken mittbackar. Dels Ben Davies, på permanent basis från Preston. Och sen så fick man även in Özan Kabak, turkisk landslagsman, på lån från Schalke med en köpoption också. Hur tycker ni att har Liverpool agerat rätt i det här läget och värvat in de här två mittbackarna? Väntade man för länge? Är det rätt mittbackar? Ja, vad är era kommentarer på de inkommande spelarna under transferfönstret?
Ja, det känns ju som att man väntade för länge. Man tog ju in två mittbackar väldigt sent. Det rimliga hade väl varit att möjligtvis ta in en väldigt sent, men en långt tidigare. Det kändes ju som att man försökte alla möjliga lösningar och testade flera unga spelare som inte är riktigt redo. Och man testade att spela Matip konsekvent, vilket ju tyvärr resulterade i att han blev långtidsskadad igen, och det var ju inte särskilt otippat, men det kändes ju som att när Matip blev det, att man fick lite panik. Och vi har ju många gånger pratat om att Liverpool minsann väntar på sina första alternativ. Man väntade länge på Van Dijk till exempel, men det känns ju som att båda de här spelarna, i synnerhet Davis, de måste ju ha funnits väldigt, väldigt långt ner på listan som man hade inför januari. Frågan är om det inte var 15-20 namn som var före Davis. Och det känns knappt som en överdrift. Jag tror att det var jättemånga spelare som man gick bet på av olika anledningar. Främst säkert för att klubbarna inte ville sälja eller begärde alldeles för mycket pengar. För vi har ju fortfarande den här jäkla pandemin som påverkar ekonomin mycket, vare sig vi vill det eller inte. Och det man kan konstatera är ju att båda de här spelarna är ju i det här sammanhanget, Liverpool, en av världens största klubbar, så är de ju extrema lågbudgetalternativ. Kabak kunde man ju ta in så här eftersom man har haft en urdålig säsong, precis som resten av Schalke. Vi vet ju visserligen att han kan bättre, men det är också inte den lättaste tiden för honom att genomföra flytten när han är mentalt kantstött från Schalke-säsongen och kommer in till det här Liverpool som, ja, för tillfället, man kan ju lugnt säga att det är en annan sak att spela i dagens Liverpool än att spela i Liverpool bredvid Van Dijk med Fabinho och Henderson framför sig. Och Davis är ju totalt oprövad på den här nivån. Han är ju inte gammal, men han är ju inte så här superung heller. Så att man skulle ju onekligen kunna tänka sig att han hade hamnat i Premier League tidigare i sin karriär. Men nu när hans kontrakt höll på att gå ut så var han ju jättenära att flytta till Celtic. Vilket, ja, det är väl ungefär sådana klubbar som spelare med Davis CV brukar kunna hamna i. Men nu hade ju Liverpool lite panik och han fick en fantastisk chans. Båda de här spelarna har ju fått en otrolig chans att komma till Liverpool, och det är väl det som är positiva på något sätt om man tänker deras mindset, för att de har ju allt att vinna på det här, känns det som.
Davis hade verkligen allt att vinna. Han åkte väl in till doktorn direkt, va? Blev skadad, vill jag minnas.
Han anpassade sig snabbt.
Ja, han gjorde det.
Jo, han kom in i det här snabbt.
Det kanske var det man tänkte på, att det är bättre att han blir skadad än att någon annan blir skadad, om det ändå ska bli en mittback som blir skadad igen. Jag vet inte vad. Men de här mittbackarna då, kommer de att tillföra någonting? Mer än ytterligare två spelare? För man har ändå... Kabak kan jag tänka mig att han kom in på lån och man har en köpoption, ung lovande spelare. Davis där som kommer från Preston, vad är det han kan tillföra som exempelvis då Nathaniel Phillips inte tillför?
Jag tänker att det främst är att vi får in en till försvarsspelare som förhoppningsvis då ska hålla en högre kvalitet än Phillips gör. Nu har ju han har ju inte gjort bort sig när han har spelat Nat Phillips, men det har ju inte heller, ja, det syns ju ganska tydligt att inte han är en spelare för den allra högsta nivån, och det är ju ingen slump att vi försökte låna ut honom till Championship inför säsongen. Ben Davis är ju, det är ju en panikvärvning. Jag kan inte se det som någonting annat. Det finns ju klart en liten risk man tar när man betalar på en liten övergångssumma, och skulle han lyckas så, ja, men då är det ju en bra affär. Men jag tänker mest att det här, vi behövde få in en mittback, och det här var vad man kunde få till på så kort varsel. Frågan som jag ställer mig när man ser det här fönstret är ju, om inte Matip hade gått sönder när han gick sönder, hade det då ens kommit in någon mittback? För det var ju i samband med att han skadade sig som man agerade och plockade in två stycken. Och det var precis innan fönstret skulle stänga. Och alla vet ju att Matip kommer gå sönder förr eller senare. Så jag tycker ju FSG är fantastiska ägare, och det som Michael Edwards har gjort för Liverpool går ju inte att säga annat än att det är jättebra. Men det här transferfönstret, det var väl kanske inte vad man hade hoppats på i alla fall. Men precis som Pelle inne på, det här med ekonomin under pandemin, det går ju liksom inte att chansa med pengar heller när man ska göra värvningar. Det är klart, det är dyrt att missa Champions League också, men det är ännu dyrare att värva dyrt och missa Champions League. Så ja, vi får se vart det här slutar. Man kan ju lugnt säga att det inte är den lättaste saken att komma in som oetablerad, som nu ändå Ben Davis är, och ung som Kabak är, och försöka stabilisera upp ett mittförsvar hos regerande mästarna när man inte har en enda stabil pjäs bredvid sig. För alla mittbackarna är ju borta. Det är ju, ja, nu kan ju Fabinho komma tillbaka, men han har ju skött det bra i försvaret, men han är ju en mittfältare. Det syns ju i hans försvarsspel att han har inte riktigt den här kanske följsamheten som man kan se hos en spelare som Van Dijk. Det kommer ju en del mittfältsbrytningar kring straffområden som brukar kunna leda till farliga frisparkar när Fabinho är inblandad. Så om man ska se det krasst så är det ju Davis eller Kabak som kommer vara backen i mittförsvaret. Så det ligger ju ganska mycket tyngd på deras axlar.
Men Liverpool är trots allt ligamästare. Man har nyligen vunnit Champions League. Man har tagit sig långt i den cupen och har ju ett ganska ekonomiskt fördelaktigt läge. Hade det inte varit värt pengarna då att kanske då köpa en mer etablerad mittback? Kanske till ett överpris, men ändå en etablerad mittback. För att då kanske vara mer säker på att inte gambla lika mycket och missa då en eventuell Champions League-plats. Det ser ganska mörkt ut, även om jag försöker få det att vara lite mer positivt än vad det är. Spelet ser dåligt ut. Försvarsspelet ser inte alls lika stabilt ut som det har gjort. Det är ingen energi. Man har inte direkt en uppåtgående trend. Från FSG:s sida hade det inte varit bättre att köpa in en etablerad mittback till ett överpris istället för den här lösningen?
Jo, det är ju klart att det är ju omöjligt att inte tänka den tanken. Det som jag alltid tänker lite är ju att vi vet ju till exempel att Liverpool försökte köpa den här spelaren, kroaten Kaleta Kar eller vad han heter, i Olympique Marseille, och då var man ju beredd att betala en hygglig summa. Men man var ju så sent ute så att Marseille fick ju inte tag på någon ersättare, och om de hade sålt honom till exempel, då kanske vi inte hade suttit och haft det här resonemanget. Men samtidigt så var man ju ute så otroligt jäkla sent, och det är ju klart att nu har man försatt sig i en väldigt svår situation, och som du säger så kommer ju FSG att få bära hundhuvudet om ingen av de här nya mittbackarna visar sig vara kapabel, för det är ju lite så rent krasst att någon av de här nya måste ju nästan göra succé för att backlinjen ska hålla resten av säsongen. Så jag kan förstå alla som är besvikna, absolut. Sen är ju frågan om det inte blev en Berbatov-situation där med Upamecano och Konaté, för Leipzig har ju två jättebra unga mittbackar som Liverpool är jättemånga intresserade av. Kanske till och med hade varit beredda att betala överpris för, men de var ju såklart inte beredda att sälja till Liverpool nu när vi skulle möta dem i Champions League, precis som Leverkusen ville ju inte sälja Berbatov till Liverpool en gång i tiden när vi skulle möta dem i Champions League. Och det var ju faktiskt säsongen där när vi lyckades vinna Champions League under Rafa Benitez. Så vi får ju hoppas att det upprepar sig. Men jag tror som sagt att det är ju mycket möjligt att man var beredd att spendera mer än man gjorde. Men att olika omständigheter ledde till de här... Ja, man vill ju inte vara respektlös, men jag skulle faktiskt inte kalla dem för andrahandsalternativ heller. För att som sagt så måste det ha varit massvis spelare före på listan. Särskilt Davis kan jag tänka mig.
Ja, av det ni har sett då av de här spelarna, Davis har vi inte sett överhuvudtaget, men sen Kabak har ju spelat. Vad är era intryck?
Ja, det... Hans derby var ju... Ja, det var ju inte bra. Det kan man inte sticka under. Han såg ju väldigt darrig ut mot Everton. Han var ju även inblandad i ett av baklängesmålen mot Leicester, även om Alisson såklart också får bära lite hundhuvud för det målet. Mot Leipzig var väl kanske den matchen som han såg mest bekväm ut, tycker jag. Så... Det är klart, det är tidigt att döma honom också. Han kommer från en jättetuff situation i Schalke till en ny liga, nytt lag, inte varit med så länge. Så man måste ge honom lite tid att anpassa sig. Och det ideala hade ju såklart varit att inte man var tvungen att kasta in honom från start i varenda match. Och kanske slussa in honom lite grann, men den lyxen har vi ju inte nu. Så ja, han är ju inte imponerat på mig än så länge, förutom... Till viss del när kampspelet mot Leipzig, men då tyckte jag också Leipzig var ganska uddlösa framåt. Det kommer ju att sättas på prov ordentligt de kommande veckorna. För det, jag tror att de som har scoutat oss på sistone kommer ju gå mot Kabak om nu Fabinho spelar. Och vi möter ju Sheffield United i nästa omgång. Där kanske kommer vi vara spelförande. Men det kommer ju vara fasta situationer och sådär. Jag hoppas att den här insatsen mot Everton bara var ett snedsteg. Kanske lite nerver och sådär. För han behöver vara bättre ändå om vi ska kunna vända det här fallet.
Ja, han påminner ju lite om Dejan Lovren, tycker jag. Han har ju stora individuella kvaliteter. Han är ju ganska bra med bollen. Han är ju stark. Han är ju bra i luftrummet, vilket är bra, för att Liverpool behöver ju verkligen en till närvaro på både offensiva och defensiva fasta. Men han har ju lite problem med positionsspelet och han kan ju bli lite för het i närkampsspelet. Och det är ju precis de sakerna som vi har sett från Dejan Lovren de senaste åren som han har spelat i Liverpool. Och man tänker ju onekligen att Kabak skulle kunna bli jättebra, särskilt om man hade en styrande mittback bredvid sig som Van Dijk. Men den spelaren finns ju inte tillgänglig bredvid honom den här säsongen. Så att det är ju väldigt mycket att han får klara sig på sin egen hand också.
Vad Per, tycker du man ska ha för förväntningar på Kabak då, som 20 år lovande, som säger stora individuella kvaliteter? Tror du att han kommer att växa, eller är det här vi kommer att få se resten av säsongen? Fabinho kommer ju tillbaka och har ju kunnat styra mindre rutinerade mittbackar tidigare. Kommer han kunna få fason på Kabak som du säger har ganska stora och individuella kvaliteter?
Jag tror ju att det även kommer bero på hur man får till mittfältet. Det är ju, där måste man ju också lösa problematiken för att skydda backlinjen bättre. Men rent spontant så känns ju Kabak och Fabinho som ett relativt bra mittbackspar. Och det känns ju som att om Kabak kan komma in i det här mer och mer och bli bättre i positionsspelet, vilket, alltså, ju mer man tränar med under Klopps taktik och ju mer hemma man blir i spelsystemet, så borde man ju bli mer hemma i positionsspelet. Sen vet vi ju att han har haft problem där även i Schalke, men han borde ju bli bättre än vad han har visat nu. Och jag tror väl lite att Han har ju haft en väldigt tung start, det måste man ju säga ändå. Men jag tror fortfarande att det är ganska 50-50 om han kommer bli kvar eller inte. Jag tror inte att det är liksom... För att det är ju många som dömer ut honom totalt nu, känns det som, efter bara några matcher. Men jag tror att han skulle kunna vända det här. Han var faktiskt... För 2 år sedan ungefär så var han en av Europas hetaste unga mittbackar, och man blir ju inte det om man heter Nat Phillips, håller jag på att säga, men om man inte är jättelovande så blir man ju definitivt inte så eftertraktad, och det var ju för att han hade varit väldigt bra i Stuttgart. Så att jag tror att han kan vända det här, men sen är jag ofta väldigt optimistisk och kan ha... Man vill ju så gärna tro att han kommer göra bra ifrån sig, så att det är lite så också att man blir färgad, skulle jag säga.
Frågan är, tänker jag, om inte det skulle vara bättre för våran defensiv som helhet att flytta upp Fabinho på mittfältet igen och spela Kabak tillsammans med Davis eller tillsammans med Phillips. Så att de får ett bättre skydd. För som det har varit nu så blir de ofta ganska utelämnade i backlinjen. Och det gör det ju inte lättare när man ska spela in nya spelare. Dessutom har ju Alisson varit lite svajig bakom. Så om man skulle flytta upp Fabinho så skulle de ju ha någon som stoppar upp motståndarnas anfall. Så att de inte hamnar under samma liksom, tempo som det har varit under sista tiden. Det skulle också kunna underlätta vid uppspelsfasen och Fabinho som kunde komma ner lite mer och hämta boll och hjälpa till istället för att han ska vara den som driver upp från backlinjen. Nu tror jag inte att det kommer bli så, men jag vet, frågan är om inte det skulle kunna vara bättre på sikt att ha ett mittfält med kanske Fabinho tillsammans med Wijnaldum och Thiago eller Jones eller någonting, och ha Kabak och Davis eller Kabak och Phillips som försvarare, så att vi kan få tillbaka lite av våran ryggrad. För nu har vi haft ganska svagt i backlinjen och dessutom tappat en hel del närkampsspel på mitten. Så med Fabinho på mitten skulle vi i alla fall få tillbaka lite grann av den defensiva styrkan där. Och på något sätt kanske det skulle kunna underlätta för det svajiga mittförsvaret.
Ja, alltså det känns ju lite som att det som vi behöver göra är att inte göra bort oss defensivt. Ligga rätt, få till ett intensivt spel. Och framförallt göra mål framåt. Så att vi kommer ju inte få samma vattentäta defensiv som när vi är skadefria. Men om vi kan få till någonting som ungefär Klopps första säsong i klubben. När vi visserligen släppte in en del mål. Men där vi gjorde många mål framåt. För vi har ju faktiskt... Även om vi gör liksom individuella grodor och allt hänger ihop och sådär, så har vi ju inte haft de bra prestationer från de offensiva spelarna, för de borde ju ändå kunna leverera mer än vad de gör. Och om vi börjar göra liksom 2-3 mål i matcherna, så är det ju klart att då måste man inte ha en perfekt defensiv för att vinna. Och vi borde ju faktiskt kunna göra, säg, 2-3 mål när Jota är tillbaka, om de kan komma i form där framme. Så att jag tror faktiskt att nyckeln till att vinna matcher sitter, det är väldigt med stort fokus på defensiven såklart, men offensiven, det är ju den som egentligen måste komma igång. Sen visst ska vi ha stabilt defensivt, men som sagt, vi kommer inte få den här ursäkra defensiven med de här spelarna ändå.
Och just offensiven har ju varit ganska klen. Tittar vi bara på de senaste matcherna så har Liverpool på de 4 senaste ligamatcherna lyckats med att göra 2 mål. Och under transferfönstret så skaffade man inte bara in 2 mittbackar utan man lånade även ut Minamino till Southampton, och där har det ju gått bra för honom. Varför gjorde man det? Herregud, Origi har ju inte... Det är ju ingen som har spelat bra i anfallet. Man har haft problem att göra mål under en lång tid. Varför väljer man då att låna ut honom?
Ja, jag tycker också att det är lite konstigt. Men såklart man ser på pappret nu, ja, men det är jättebra för Minamino att få speltid. Gjort 2 mål, sett ändå bra ut i Southampton. Men han saknas ju hos oss. Nu fick han ju inte direkt chansen så mycket när han var i Liverpool. Så på så sätt så kan jag förstå att man lånade ut honom. Men det är konstigt att följden av 7-0-vinsten mot Crystal Palace är att en spelare som startade och gjorde första målet då försvinner ifrån laget i stort sett och blir utlånad samtidigt som offensiven helt har försvunnit. Nu tror inte jag att det hade blixtrat om våran offensiv bara för att Minamino hade varit kvar. Men nog känns han som ett klart hetare alternativ att slänga in en Origi. Och personligen håller jag även honom över Shaqiri som känns alldeles för ojämn. Minamino har ju ett spel som passar Liverpool. Han är ju den här riviga anfallaren som springer mycket, sliter. Han kanske inte har suttit helt perfekt i sitt närkampsspel. Kanske har haft lite svårt med pressspelet i vissa matcher. Men han besitter ju i alla fall en energi som jag tycker har saknats i offensiven. Så jag tror absolut att han hade kunnat tillföra en del om man nu hade haft honom kvar. Sen ser ju Klopp spelarna på träning varje dag. Så det är klart han vet väl vad de behöver. Men det kändes lite oväntat att Minamino försvann, speciellt med tanke på hur våran offensiv har sett ut.
Per, kan du motivera till varför Minamino lånades ut? När anfallsspelet ändå sett så taffligt ut? Eller, ja.
Ja, den är absolut väldigt svår. Det skulle vara att han får chansen att akklimatisera sig till Premier League och skaffa sig erfarenhet att spela regelbundet på en hög nivå. Han har ju bara spelat i Österrike innan som ja, visserligen spelade han ju ett Champions League-gruppspel, men han har ju inte spelat vecka in, vecka ut på i en toppliga som han får göra nu. Så att det är ju självklart bra för hans utveckling och kanske har man resonerat lite så att Origi, som ju vi har varit inne på tidigare i det här avsnittet, han har ju fler Liverpool-liven än Kat liksom, men kanske resonerar man ungefär så att han är en annan spelartyp som tillför lite annat, även om det tyvärr bara har blivit så att han tillför ju bara en dålig första touch ungefär när han kommer in på planen. Så att det känns ju inte som att det resonemanget riktigt håller, för även om Origi tillför något annat så tillför han ju inget annat som är bra. Däremot Minamino, som Thomas var inne på, han gjorde ju en väldigt fin aktion där mot Crystal Palace, och han, även om han inte har kvalitet i allt han gör, så känns det ju som att han vill vara produktiv, att han vill vara involverad och att han har energi. Shaqiri är ju lite tvärtom. I och för sig så vill han ju vara involverad, men det känns ju inte som att han har energi, och han känns ju ganska tung i kroppen på något sätt. Han känns ju inte som den här dynamiska, snabba energispelaren som man vill ha in i ett lag som har soppatorsk. Och det är väl lite samma med Origi, att även om man inte tillför kvalitet så kan man ju tillföra energi, men de gör ju faktiskt inte det heller. Och jag personligen, när man ser Harvey Elliott i Championship, så tänker man ju absolut att okej, man lånar ut Minamino, men då borde man ju kanske ha tagit tillbaka honom, för han har ju varit glödhet där, och han känns ju som ett kvicksilver eller rivjärn som man skulle kunna kasta in liksom som en joker eller gubben i lådan i matcherna. Men tyvärr tog man ju inte tillbaka honom, så att nu sitter man där med Shaqiri och Origi för, ja, jag vet inte hur många år det är nu som de har backat upp, men som tur är kommer ju Jota tillbaka snart.
Sammanfattningsvis kan man ju säga att hittills har varit en säsong av motgångar. Väldigt mycket har kommit samtidigt. Liverpool som har varit ganska förskonade från skador tidigare säsonger. Nu har allting kommit på en gång. Liverpool som har haft ganska mycket stolpe in har under den här säsongen haft väldigt mycket stolpe ut. Och ofta haft varbeslut med sig. Har nu väldigt många varbeslut mot sig. Så att det kanske är bra att allting kommer på en gång. Men vi pratar om att Liverpools anfallsspel inte riktigt klicka lite och att man kanske skulle behöva få in någon ny anfallare eller en annan spelartyp. Kanske skulle man ha behövt en spelare som vi ska titta på nu, var han har tagit vägen i programpunkten. Var är han nu? Och Thomas, tror du att han skulle kunna bidra med någonting under sin glansdagar, den här spelaren?
Ja, men det tror jag. Han var ju kanske inte någon sylvass målskytt, men han var ju effektiv på, ja, på det som han var bra på. Och under sin första tid i Liverpool så gjorde han ju faktiskt också en hel del mål.
Och, vem pratar vi om?
Ja, det här är ju den gamla fina anfallaren Emil Heskey. Och min favoritkuriosa om Emil Heskey, det är ju hans mellannamn. Eftersom han utöver Emil Heskey har mellannamnet Ivanhoe.
Oh.
Och bara det säger ju att det här är en klassprofil. Det sägs även att hans pappa faktiskt skulle ha satt pengar på när Emil var 11 år. Att han satte pengar på att Heskey skulle spela i alla engelska landslag hela vägen upp till A-landslaget innan han var 24. Och det gjorde ju Heskey, men det har aldrig framkommit hur mycket pengar pappan satsade eller hur mycket pengar han vann. Men det är i alla fall en skröna som går att det ska ha varit på det viset.
Jag undrar hur många brittiska eller hur många engelska föräldrar, undrar hur många föräldrar som gör det. Chris Kirklands pappa gjorde väl samma sak, att satsade pengar på att sonen skulle bli Englands landslagsmålvakt. Så att det verkar inte vara helt ovanligt.
Nej, man undrar hur många som sätter de där pengarna som det inte kommer fram. För det här är ju ändå två spelare som har lyckats. Jag kan tänka mig att det är fler föräldrar som satsar en slant och sen får se sina barn husera i något lägre regioner.
Men Emil Heskey, till skillnad från många andra av de här profilerna som vi har haft, som bara var inne på en kopp kaffe eller kanske inte satte så många positiva avtryck, Emil Heskey var ju ändå en viktig del av Liverpool under en ganska framgångsrik period.
Absolut, Emil Heskey var ju en prestigevärvning när han kom till klubben inför säsongen 99, eller under säsongen 99-00, han kom ju där i mars, värvad från Leicester för 16,5 miljoner euro. Det är ju, det var mycket pengar på den tiden. Det är fortfarande mycket pengar för vanliga människor, men i övergångssammanhang så är det en ganska liten slant. Och han var ju kvar i klubben ända fram till säsongen 2004-2005 då han lämnade för Birmingham. Han gör över 200 matcher i Liverpool faktiskt och gjorde ändå 60 mål. Men såklart, som anfallare i Liverpool, 220 matcher, 60 mål, det är ju kanske lite. Och det var väl ofta det som man pratade om med Emil Heskey, att han gjorde för lite mål. Och han pratade, jag får prata om det själv också efter karriären, att det var någonting som alltid förföljde honom, att han inte var den här sylvassa målskytten. Men det ska ju också sägas att han under flera perioder faktiskt fick spela ute på en kant, både i Liverpool och landslaget. Och hans spelstil passade väl kanske inte riktigt in som kantspringare, för det här var ju en stor, fysisk, stark anfallare. Och tillsammans med Michael Owen så var de ändå ett ganska effektivt radarpar, speciellt under Heskeys första tid i Liverpool. Men 2004-2005 så gick han till Birmingham och sen så fortsatte han på sin resa genom klubbarna där, till gå till Wigan något år senare. Han fortsatte i Aston Villa strax efter det, där han var några säsonger innan han flyttade och spelade i Newcastle Jets borta i Oceanien. Han stod utan klubb under första halvan säsongen 2014-2015 innan han skrev på för Bolton på julafton 2014. Och det här var ju ett Bolton som var i fritt fall. Jag vill minnas att de också värvade Eidur Gudjonsson i samband med att Heskey kom in. Så han slutade bara något år efter det. Sessionen i Bolton blev ju allt annat än lyckad. 49 matcher på topp, 3 mål. Det är ett halvdassigt facit, får man väl säga. När han slutade spela sen så gjorde han som så många andra, att han började ge sig på att coacha. Han tog några utbildningar och var med och assisterade i Bolton ett tag. Han var i Mansfield Town ett tag. Fast under 2020 så tog han över en ambassadörsroll för Leicester Citys damlag. Och bara härom veckan så gick han från att vara ambassadör till att vara hjälptränare i Leicester Citys damlag. Och det här är ett lag som ganska nyligen har tagits över av klubben Leicester City. Så de har inte tagit sig upp i högsta divisionen än, utan de huserar i samma division som Liverpools damlag faktiskt. Alltså den brittiska andra divisionen. Och Under den här säsongen så har man lyckats att slå Liverpools damlag 2 gånger. Och ligger just nu på uppflyttningsplats. På samma poäng som Durham, fast med en match mindre spelad. Man är 10 poäng före Liverpools damlag som ligger på 4:e platsen. Strax bakom Sheffield United. Samma poäng som London City Ladies. Och Heskey är alltså numer alltså coach i Leicester Citys damlag. Och det var ju i Leicester som han inledde sin karriär. Och samtidigt då, som han själv börjar komma in på coachingspåret, så har 2 av hans söner faktiskt skrivit på för Premier League-klubbars ungdomssektioner. För hans 8-åriga son Reagan har skrivit på för Manchester City. Och hans 11-åriga son Jaden har också skrivit på för Manchester Citys akademi. Och där fick han skriva på kontraktet tillsammans med Fabian Delph, Mangala och Clichy. Så det var ju kanske, det var ju inte i år han skrev på det kontraktet såklart. Men båda hans barn är inskrivna i Manchester Citys akademi. Och kanske har Heskey gjort samma bett som hans far en gång gjorde. Att hans barn ska spela i alla engelska ungdomslandslag innan de når upp en viss ålder. För det verkar uppenbarligen finnas en del talang även i hans barn. Men tittar man på Emil Heskeys karriär i stort så... Han nådde väl kanske inte riktigt upp till de nivåerna som man hoppades på när han kom till Liverpool. För det var ju en prestigevärvning. Han gjorde en jättefin första säsong. Men sen blev det aldrig riktigt de här... Det blev aldrig den här riktiga målproduktionen som man hade hoppats på. Men han kändes ju som en... Han kändes som en otroligt sympatisk spelare, Emil Heskey. Jag vet min... Jag har en god vän som jag brukade titta på matcherna med under den här tiden. Och hans sambo sa alltid att vi fick inte skälla på Heskey för han såg så snäll ut. Och det ligger någonting i det när man tittar på dem. Han känns som en fruktansvärt sympatisk person. Och läser man det som han har pratat om och skrivit efter sin karriär, så märker man att det är en... Ja, han verkar ha hjärtat på rätta stället. Och... Han pratar själv om att han hade väldigt svårt att akklimatisera sig i Liverpool. Att det var först när han hittade en frisör som man kunde gå och klippa håret och som man connectade lite grann med, som man verkligen kände sig hemma. Han var ju ändå ganska ung när han kom till Liverpool. Så det tog ett tag för honom att anpassa sig. Och sen när han väl hade anpassat sig, så började man använda honom lite grann ur position. Målen kom inte riktigt. Så man hade väl hoppats på mer, men... Jag ser ändå tillbaka på Heskey som en fin Liverpool-spelare.
Ja, det är ju inte så att man blir en 20-målsskytt om man spelar bredvid Michael Owen, som var en utpräglad målskytt, eller som yttermittfältare. Och då kan det bli en klen målproduktion. Så att det handlar väl om vilken roll man blir tilldelad, helt enkelt. Men vet, kanske Emil Heskey då, som är var är jag nu, profil det här avsnittet, blir nya Igor Bishkan. Verkar ju gå bra för honom, i alla fall för Leicesters damlag.
Kan man väl hoppas på en till framgångssaga.
Ja, det gör vi verkligen, och då ska vi ta åt oss äran till dig också, tycker jag. Vi går vidare helt enkelt i avsnittet, men kanske ändå håller oss kvar lite vid Emil Heskey. Vi ska kika till en Premier League-säsong, och det är säsongen 2002-2003 som vi har kommit fram till nu, där Emil Heskey då har en ganska... Jag har en del i säsongen. Hur går det? Det gick ju ganska bra förra året. Eller förra säsongen. Lyckas man göra bättre ifrån sig under den här säsongen?
Ja, men det handlar lite grann om det här med att ta nästa steg här för Liverpool under Holier. Man hade ju en framgångsrik säsong 2001-2002. Inför 2002-2003 så skulle man ju ta klivet upp och vinna titeln. Och då är ju transferfönstret viktigt. Det gäller att få in rätt spelare. Och så vi kan ju börja med att titta lite grann på vad gjorde Liverpool på transferfronten inför den här säsongen. Vi kan ju börja med spelaren som man signade först in i maj, då Bruno Cheiro skrev på från Lille, nya Zidane som man kallades av någon outgrundlig anledning. Efter att man har sett honom spela så är det svårt att se de likheterna. Man kastade 10 miljoner på VM-stjärnan El Hadji Diouf, som vi hade som profil förra månaden. Utöver det så värvade man Alou Diarra från Bayern München på free transfer, en spelare som aldrig spelade för Liverpool.
Han var fransk landslagsman längre fram i karriären, vill jag minnas. Så...
Det var han. Så någonting hade han. Man värvade Patrice Lucy från Monaco som andra målvakt, eller tredje målvakt kanske till och med. Och man plockade in Salif Diao som också hade gjort stora framgångar i VM. Det var spelarna som skulle lyfta Liverpool till den efterlängtade ligatiteln. Bruno Cheirou, El Hadji Diouf och Salif Diao. Ja, det gick ju såklart inte så jäkla bra. Det är ju tre spelare som inte hade några som helst positiva spår i Liverpool, även om Salif Diao faktiskt av någon anledning är med i det här Liverpool Legends som åker runt och gör uppvisningsmatcher. Säsongen började ganska bra faktiskt. Man ledde ligan efter 12 omgångar och då hade man till och med en lucka på 4 poäng innan man åkte på en försmädlig förlust mot Middlesbrough, där Gareth Southgate faktiskt var den som avgjorde. Därefter följde en period i Liverpool som påminner lite grann om den som vi är inne i nu. För mellan omgång 13 och omgång 23 så vann Liverpool 0 matcher. Det var förlust mot Middlesbrough, oavgjort mot Sunderland. Det var förlust mot Fulham, United, Charlton, Sunderland. Innan 3 raka kryss mot Everton, Blackburn, Arsenal. Förlust mot Newcastle, kryss mot Aston Villa. Innan man lyckades hitta tillbaka på något slags spår och slå Southampton på bortaplan. Så ja, där tappade man ju såklart titelchanserna. Man kom igång lite grann i mars, april och vann 7 av 8 matcher där. Och det gjorde att man hade en liten chans att knipa den här fjärdeplatsen. För inför sista omgången så stod det mellan Chelsea och Liverpool om vilka som skulle bli 4. Och det här var en match där Liverpool tog ledningen tidigt genom Sami Hyppie, men fick se Marcel Desailly och Jesper Grönskär vända på matchen mot Chelsea och se till att de knep fjärdeplatsen. Det här var ju en tung förlust för Liverpool såklart, men det har ju också i efterhand visat sig att det var en extremt viktig seger för Chelsea. För det var ju efter det här som Roman Abramovich bestämde sig för att gå in och köpa Chelsea och göra dem till det laget som de är idag. Alltså ett värvarlag som bara plockar in spelare för mycket pengar. Så hade Liverpool slagit Chelsea då så är det inte alls säkert att de hade varit det laget de är idag. För det var ju en klubb som ändå var i en rejäl ekonomisk knipa. Så Liverpools ras räddade Chelsea kan man ju säga. Och det är ju kanske ingenting att vara stolt över. Så ligaspelet slutade med en femte plats. Vi hade ju ett Europaspel också under den här säsongen. Vi var ju med i Champions League. Och var i en grupp med Valencia, Basel och Spartak Moskva. Låter ju inte helt oöverkomligt. Klart Valencia-matcherna, det gav ju 0 poäng. Kryss hemma mot Basel. Dubbla vinster mot Spartak Moskva. Så i den sista omgången så behövde Liverpool vinna borta mot Basel. Efter en halvtimme så låg man under med 3-0 på bortaplan mot Basel. Andra halvlek så lyckades man faktiskt komma tillbaka. Danny Murphy, Schmitzer, Michael Owen såg till sig stod 3-3. Men man förlorade. Eller man spelade kryss och fick helt enkelt se sig utslagna av Basel i Champions League. Och det, ja, det var ju inte sista gången i Liverpools historia som det hände. Men då var, kändes det ju som en... Då kändes det väldigt tungt, för det var ju inte så att vi var vana vid Champions League-spel. Så att kasta bort det på och åka ut mot Basel, ingen höjdare. Man fick hoppa in i UEFA-cupen då efter. Och för att strö lite extra salt i såren då så åkte vi ut i kvartsfinalen mot Celtic. Efter en 2-0-förlust på hemmaplan på Anfield efter kryssat bortaplan. Så det här var ju ingen, absolut ingen super... säsong, men den slutade med en, eller vi fick med oss en titel. För i ligacupen gick Liverpool hyfsat starkt. Man slog Southampton i den andra i fjärde rundan så ställdes man mot Ipswich Town. Och det var ju ett lag som man skulle slå såklart. Men man såg till att hamna i en situation att det skulle avgöras via straffar. Och till slut då så fick El Hadji Diouf slå in den avgörande straffen till 5-4 och ta Liverpool vidare till kvartsfinal. Där slog man ut Aston Villa med 4-3 efter att Danny Murphy avgjort i slutminuten. Efter en 2-0-vinst mot Sheffield United i semifinalen så ställdes man mot Manchester United i final i Cardiff. Och där lyckades man plocka hem en titel efter att Gerard och Michael Owen gjort ett varsitt mål. Så det blev en ligacup-titel i alla fall den här säsongen. Det får vi se som lite plåster på såren för en i övrigt ganska misslyckad säsong. För att när man skulle ta nästa steg i Liverpool så blev det istället så att man halkade ner till femte platsen, missade Champions League och fick se ett nytt lag kliva in på den absolut högsta, största scenen i form av Chelsea, som gick från att vara ett lag som konkurrerade om kanske fjärde, femte platsen till att bli ett storlag i Europa.
Låter ju ganska deprimerande. Jag tycker att när man hör redogörelsen för den där säsongen 2002-2003, så finns det vissa paralleller ändå med säsongen 2020-2021. Att ta det här nästa steget och etablera sig på den allra högsta toppen, nu är man på en nivå ovanför. Men det går inte riktigt som man vill. Olika motgångar, lite som idag när vi nu tittar på en ligatabell, kan man säga. Och om man då ska dra det här ännu längre då, att ett lag tar sig upp en nivå till, som Chelsea gjorde då. Leicester City kan ju vara det laget som gör det den här säsongen. För jag hoppas i alla fall att det inte finns så många likheter. Nu kanske jag drar det alldeles för långt, men ja. Men vissa likheter finns ändå. Och när vi ändå då har vissa likheter med den kommande säsongen, så kan vi se fram mot nästa månad, helt enkelt, fram tills nästa gång vi hörs, som då blir i början av april. Fram tills dess så kommer Liverpool då att spela mot Sheffield United den 28 februari. Sen blir det match mot Chelsea, som då Liverpool har hjälpt till att göra till en storklubb, kan vi ta åt oss den där. Och sen så ytterligare en London-match med Fulham blir det då. Och sen så har vi ligamatch mot Wolverhampton. Det är de matcherna ligamatchen i alla fall som vi kommer ha spelat till nästa gång vi hörs. Hur tror ni att det går? Kommer Liverpool att kunna vända på den här oroande trenden? Sheffield United är ju onekligen ett bra lag att möta när man har en dålig form, för Sheffield United verkar ju ha en konstant dålig form, och ska man göra försvarsfadäser mot Sheffield United som inte kan göra mål, eller vad tror ni?
Jo, absolut. Sheffield har väl inte bara svag form den här säsongen, de är ju ett svagt lag, kan vi väl konstatera nu. Så att absolut är det bra timing att vända den här negativa trenden mot dem, en bra möjlighet.
Kommer man att kunna vända trenden? Kommer det vara bara tillfälligt då, eller tror ni att trenden kommer att brytas? Kommer det bli bättre resultat mot Chelsea, Fulham och Wolverhampton?
Ja, men London-klubbarna, det är väl de som är våra favoritmotståndare, verkar det som. Så att det känns väl absolut som att det kan bli det. Sen det vi skulle behöva är ju att vinna 3-4, kanske 5 matcher i rad. Liksom. Men det är väl desto mer tveksamt om vi kommer att klara av det. Men jag tror absolut inte att vi kommer att bara rada upp förluster nu de kommande veckorna.
Thomas, vad känner du då? Är det här liksom Sheffield United, dåligt lag, 11 poäng ligger sist. Chelsea, ja, där är ju ett bra lag, verkar ha vaknat upp lite med nya managern. Fulham är också ett lag som inte spelat speciellt bra, även om man gjorde det mot Liverpool när man mötte senast. Wolverhampton går ju inte riktigt att känna igen den här säsongen. Är det inte ett bra tillfälle nu, bra lovande att kunna bryta trenden?
Jo, så är det såklart. Samtidigt har jag känt så inför ganska många matcher senaste tiden. ett derby perfekt och göra ett bra resultat och vända. Till exempel Leicester, konkurrenter, perfekt bra läge att vända. Brighton hemma, ja, men nu har vi vunnit två matcher, perfekt och för att börja rada upp segrarna och skaffa lite lucka. Så det känns extremt ovisst tycker jag. Sheffield United är ju, de är dåliga. De kommer ju åka ur. Men vårt facit mot lagen nere i botten är ju horribelt. Det är ju bara Sheffield United av bottenlagen som vi har lyckats slå. Och det är just de här lagen som backar hem och släpper till få målchanser som vi har haft svårt att vinna mot den här säsongen. Förra gången så var vi faktiskt väldigt nära att tappa poäng hemma mot Sheffield United. Det var ju Jotas inhopp där som räddade oss. Så det kommer ju krävas att vi steppar upp våra prestationer. Och främst, vi får inte släppa in några gratismål. Och vi måste ta lägena som vi skapar. För de senaste matcherna så har det varit mycket att vi skapar ett läge tidigt i första halvlek. Vi skapar ett läge tidigt i andra halvlek. Men efter att vi missar dem så går luften ur lite grann. Så vi behöver bli mer kliniska. Det som man kan se som positivt nu är att det är längre mellan matcherna. Så spelarna borde kunna vara lite mer, ja, mer utvilade och piggare helt enkelt när vi ska in i matcherna. Och offensivt så borde det kunna innebära att spelare som Mané och Firmino kan börja producera igen. Salah gör ju fortfarande sina mål även om man inte alls är lika dominant i spelet som vi har sett honom tidigare. Matchen mot Sheffield United är ju jätteviktig om vi ska ha en chans att kunna konkurrera om Champions League-platserna. För sen Chelsea, stark trupp, ny tränare, det kommer bli en tuff match det också innan vi tar emot Fulham hemma. Så vi måste ju vinna två av de här tre, i alla fall inför Wolverhampton. För att vi ska ha någonting med topp 4 att göra.
Ja, vi får se. Men jag anar ändå en försiktig och oviss optimism. Och under den här perioden så ska man ju också spela Champions League-fotboll. Det är ju då hemmamatchen mot Leipzig. Så vi kan ta lite snabbt. Är ni optimistiska för ett avancemang i Champions League då? Det blev ju vinst i Bukarest på Leipzig hemmaplan inom citationstecken. Per?
Jo, men absolut. Vi fick ju ett kanonresultat från den första matchen så att vi har ju ett jättebra utgångsläge att gå vidare. Så att det räknar jag med att vi klarar om trots allt.
Thomas?
Ja, men med mina mått mätt så får man väl säga att jag är optimistisk.
Ja, då får vi hoppas det. Så vi lämnar det här med en liten positiv touch. Och sen så, innan vi rundar av det här avsnittet, så har vi ju en topplista som vi ska gå igenom. Och det här är ju då en topplista som ändå kan bli positiv och som ändå skulle kunna ha lite av en anknytning till resten av säsongen. Och framförallt i försvarslinjen så finns det ju spelare som skulle kunna ta nästa steg. Eller hur, Thomas?
Ja, vi har ju valt att sätta ihop en lista med blickarna på nästa säsong. För lite grann så är det så, åtminstone nu som jag börjar se på den här säsongen, att fan, ta bara slut någon gång. Så att man kan börja drömma om nästa säsong med folk på läktarna och mindre VAR-beslut och färre skador och lite glöd både på planen och runt laget och sådär. Så vi har börjat drömma oss vidare mot nästa säsong och ska försöka lista de fem spelare som vi tror kommer att ta ett steg nästa år, eller som kommer att tillföra mer nästa år, eller som kommer att utvecklas och tillföra mer till klubben helt enkelt under nästa säsong.
Och vad hittar vi då på plats nummer fem?
Ja, på plats nummer fem så har vi väl våra nu eller aldrig på den här listan. För vi har ju en spelare som vi har väntat på ska ta det där steget. Och jag vet inte om det, vi kanske är naiva eller optimistiska eller vad man kan säga. Men vi har satt Naby Keita på femte platsen. För nu får han fan i mig se till att vara skadefri ett tag, så vi får se vad han går för. Och om man får vara skadefri, då finns det ju en stor chans att vi kan få ut mycket mer av honom än vad vi fått hittills. Så det här är väl kanske mer en en dröm, en tro, men vore det inte fint att få se Naby Keita skadefri en försäsong och gå igenom en säsong utan en massa avbrott för att se vad är det för spelare som vi värvade för flera år sedan?
Mm. Ja, det är fantastisk spektakulär skadehistorik han har. Och på plats nummer 4.
Ja, där har vi valt att sätta en av Pelles framtida favoriter, nämligen Leighton Clarkson. Så honom kan du få berätta lite om, Pelle.
Jo, absolut. Han är ju väldigt ung. Han är ju bara 19 år, men han är ju en väldigt spelskicklig defensiv mittfältare. Jag vet väl inte om jag borde säga det här, men han påminner ju lite om Pedro Chirivella som vi släppte iväg i förra sommaren, men om man ska vara jättesnäll så påminner han ju lite om Thiago, och jag ser ju verkligen fram emot att se hans fortsatta utveckling, och kanske kan han få ett genombrott nästa säsong.
Vi pratar om nye Thiago alltså, tycker jag. Det gör väl vi lägger på tyngda på axlarna. Nye Thiago, Leighton Clarkson på plats 4. På plats nummer 3.
Ja, på plats nummer 3 så har vi satt en spelare som jag tror väldigt mycket på nästa säsong, och det är Minamino. För nu får han ju spela mycket i Southampton. Det går ju att diskutera om det kanske var bättre om han hade spelat för oss. Men han får mycket speltid, gör det bra i ett Southampton som ändå är ganska så spännande att titta på offensivt. Han lär sig Premier League, han får stångas mot Premier League-försvarare. Jag tror att det kommer vara nyttiga erfarenheter för honom, och mycket talar för att han kommer kunna ta med sig dem och ju försöka konkurrera om en tyngre roll i Liverpool nästa år. För det är ju inte så att Roberto Firmino till exempel imponerar i år. Jag älskar Firmino som fotbollsspelare, men den här säsongen så är det ju frustrerande att se honom. Skulle Minamino ta ytterligare ett steg under sin tid på lån, så kan han vara med och konkurrera på allvar om en startplats nästa år.
Ja, för första gången på flera år så känns det ju nu som att det faktiskt finns en möjlighet att slå sig in i den här fronttrion. Det har ju känts helt omöjligt att inte någon har kunnat göra det, men nu känns det som att det börjar finnas möjligheter, och då kanske Minamino är en av dem som kan ta den möjligheten. På plats nummer 2 då, vad hittar vi där?
Där har vi en till spelare som kanske ska kunna slå sig in där i offensiven, och det är ju våran supertalang Harvey Elliott som nu är utlånad till Blackburn, och han gör det ju jättebra i Blackburn. Mål, assist, en dominant spelare. Vi hade en gäst på sidan för några veckor sedan som höll på Blackburn, som ser alla deras matcher och pratade om Harvey Elliott som någonting alldeles unikt. Vi började prata om hans kaxighet redan förra säsongen, och han har ju tagit sitt spel till en ny nivå i år, och ja, om han kan komma till ett Liverpool lite i medgång och vi får igång mittfältarna bakom honom, så kommer det kunna bli väldigt, väldigt spännande. För det är ju en rapp spelare, smart, jättefin spelförståelse, bra blick. Ja, vi borde kunna få någonting riktigt bra utifrån Harvey Elliott över tid, och kanske är det så att redan nästa säsong kan han knacka på dörren. För personligen skulle jag ju hellre kasta in honom på planen redan nu över spelare som Origi och Shaqiri och Oxlade-Chamberlain.
Ja, det stora förväntningar ligger på Harvey Elliott. Vi får följa hans karriär helt enkelt. Men då har vi en spelare kvar då av den här topp 5-listan med spelare så som kan ta nästa steg till nästa säsong. Och vem är det som är högst upp?
Ja, högst upp är ju ingen ungdom som vi har satt, utan där har vi en spelare som man kanske förväntade sig skulle ta hela laget till en ny nivå i år, och det är ju Thiago. Han fick ju en dålig försäsong, kom till klubben och blev först sjuk, så skadad, tog lång tid innan han kom tillbaka, och sen har han fått matchas ganska hårt in eftersom vi inte har haft varken spelare i backlinjen eller på mittfältet, så har han behövt spela i stort sett hela tiden och har inte riktigt kommit in i det. Han har inte hittat rätt roll. Han har fått kämpa med att sätta sin prägel på matcherna. Så ge honom en försäsong. Ge honom tid att växa in i Liverpool och kanske få spela lite grann med Van Dijk bakom sig som gör att han kan våga lite mer. Han kan få spela på mittfältet så att han har Fabinho med sig som kan ta lite mer defensivt ansvar och låta Thiago fokusera på det som han är bra på. Alltså styra spelet med sina fantastiska passningsfötter. Det här är ju en världsspelare, Thiago. Han var ju uttagen i världslaget efter förra säsongen och har ju inte alls fått att stämma i år. Och han har ju fått en hel del kritik för att inte han har gjort det som alla vi hoppades att han skulle göra. Men det har också varit en extremt tuff situation för honom att komma in i. För det är ju inget, det har ju inte varit ett välfungerande lag som han har fått spela i. Utan jag gissar att tanken med att värva honom var att han skulle kunna spela tillsammans med Henderson och Fabinho på mittfältet. Och det har han ju inte fått göra en endaste gång. Så jag ser väldigt mycket fram emot att se Thiago spela i ett ordinarie Liverpool för att se vad han kan tillföra då. För då tror jag att vi kommer få se en helt annan spelare än den lite vilsne spelare som vi ser i år.
Mm, det känns som att det har varit troligare att han hade fått spela med Fabinho Henderson i backlinjen än på mittfältet under den här säsongen. En säsong som det där vi... Ja, nästan börja lägga till handlingarna. Du sa tidigare, Thomas, att ta bara slut någon gång. Och har ni... Det är ett tag kvar av säsongen och vi kommer att fortsätta följa den ända in till slutet. Men det kommer att bli först nästa månad för det här avsnittet. Det börjar lida mot sitt slut. Och vad ser ni mest fram emot till nästa gång vi hörs, Per?
Matchen mot Chelsea blir ju väldigt rolig mellan två tyska managers och Timo Werner också spelar mot Liverpool, så det tror jag blir roligt.
Får hoppas det, och att Timo Werner då följer vad han har gjort under hela säsongen, att missa mål och inte göra mål och kanske till och med prestera lite dåligt. Thomas, vad ser du mest fram emot?
Ja, jag hoppas. Jag ser fram emot att få se en match där som det slår lite gnister om. Jag vet inte ens om jag kräver att vi ska vinna mot Chelsea, men bara så att man får se en match där som det bränner till av fotbollsmässiga skäl. En riktigt bra fotbollsmatch där det är högt tempo och hög kvalitet. Jag hoppas vi får se någon sån match under den här tiden och kanske en match som det blir underhållande att titta på, för som jag de senaste månaden så det har ju varit bromsolja i matchklockan trots att vi legat under, för det har varit så tråkiga matcher att titta på. Så jag hoppas få se någon riktigt bra fotbollsmatch, och sen så hoppas jag innerligt att det som Boris Johnson pratade om i Storbritannien häromdagen, att i maj så kan det vara 10 000 pers på läktarna. Jag hoppas verkligen att det stämmer, för jag tror att det verkligen behövs.
Ja, vi får hoppas att underhållningsvärdet kommer ungefär samtidigt som solen och plusgraderna gör, och att vi kan lägga den här mörka tiden bakom oss. Tack så mycket för det här avsnittet, Thomas Nygren och Per Kvist. Och hoppas att ni får en fortsatt trevlig tid fram tills dess att vi hör nästa gång. Och tack så mycket till dig som har valt att ladda ner den här podden. Ha det så trevligt du också. Jag är Andreas Hjärpe. Jag tackar för mig. Ha det så bra. Hej då. Liverpool.